välkommen till Förnyarna. Och hej Isabelle McAllister, hur är läget?
Jo, men det är bra. Hej Anna Branten förresten. Det är jättebra med mig. Jag är nytränad, högintensiv träning har jag kört på morgon och solen skiner. Så jag känner mig lite så här high on life för en gångs skull på en måndag.
Vad underbart.
Mm, hur är du själv?
Low on life.
Nej!
Jag kan inte säga att jag inleder den här veckan med full av energi. Nej, min hjärna har blivit belägrad.
Mm-hmm.
Den har blivit belägrad av finansmarknaden.
Oj,
och aktiemarknaden.
Oj, oj. Ja, det låter tungt.
Ja. Ja, det var ingenting jag hade kunnat föreställa mig för en månad sedan, kan jag säga. Mitt liv har tagit en oväntad riktning. Nej, men så här, jag har väl aldrig riktigt faktiskt varit intresserad av vad som händer på finansmarknaden. Alltså så här, jag har lite lamt kanske sparat i aktier och fonder någon gång och sen slutat med det lika fort eftersom det inte gick bra eller tillräckligt bra tillräckligt fort eller vad det nu kan ha varit för någonting. Eller hade inte pengar kanske heller. Men om man tänker på vad jag och vi håller på med här i det stora hela, att förstå hur framtiden ser ut utifrån olika dimensioner, då har ju jag, tror jag, under mina första kanske 2-3 år av att jobba med klimatfrågan på olika sätt, då har jag liksom nog, tror jag, jobbat i någon form av föreställning som handlar om att världen behöver ett helt nytt ekonomiskt system, precis som vi behöver andra typer av nya system.
Mm.
Men sen så har tiden fått mig att förstå, och kanske ännu starkare egentligen efter att du och jag hade våra Oatly-samtal här tidigt i höstas, har jag liksom mer börjat förlika mig med tanken på att det nog inte kommer komma något nytt ekonomiskt system på frivillig basis. Det är mer om någonting kanske skulle kollapsa, som man ju inte hoppas på att det kommer att göra. Men ur det kanske det skulle växa någonting helt nytt.
Mm.
Men marknaden i sig, där tror jag inte längre att den kommer att vilja reglera sig själv. Och jag tror inte heller att andra krafter är tillräckligt starka för att rå på eller gå in och inskränka liksom hur marknaden fungerar. Det är inget som kommer hända närmsta tiden i alla fall. Jag ser inte mycket som tyder på det.
Nej, det gör det.
Men då har jag börjat läsa lite mer om såna här saker. Och jag, av en slump för typ en månad sedan, så köpte jag på mig lite aktier på USA-börsen.
Mm.
För att egentligen så här praktiskt kunna se rörelserna in i så kallade gröna bolag, gröna aktier. För att förstå lite mer så här, vilka typer av sektorer är det som investerare tycker verkar intressanta? Är det grön energi? Är det bilar? Är det liksom, ja. För det vet vi ju nu att storfinansen börjar anpassa sig till hållbarhetsfrågan.
Mm.
Och de börjar också överge olja och så vidare. Så då tänker jag så här, vad tar då pengarna vägen? Och då vad bättre då än att själv sitta på några få aktier, tänkte jag.
Mm.
Och kunna följa det här. Och det här är säkert helt idiotiskt. För ska man börja handla aktier och börja förstå hur aktiemarknaden fungerar, då ska vi verkligen inte börja med USA-börsen. Så att alla där ute som kan någonting om det här förstår ju säkert att det är lite koko att börja i den ändan. Men det är inte mycket pengar som sagt, och jag gör det ändå med någon form av sans och ganska hårda strategier för mig själv så att jag inte ska förlora liksom mina pengar.
Du har väl redan gått ganska mycket med vinst, som en liten parentes.
Jo, jag lyckades gå rätt rejält med vinst här faktiskt.
Mm.
Första 3 veckorna.
Mm.
För då pekade alla de här gröna bolagen då som jag la lite pengar i.
Biden kom, alla var hoppfulla och...
Exakt, det pekade rakt uppåt.
Men nu är det low on life, så nu har det hänt något då?
Fast egentligen inte. Jag är inte low on life för att mina aktier har...
Nej,
min
aktieportfölj
har visat rött de senaste dagarna. Ja, precis. Mm. Utan däremot för att det började hända saker förra veckan som har börjat skaka om finansmarknaden lite. Och kort uttryckt, jag tänker inte gå in på i detalj vad det är som har hänt, för nu är det ganska många tidningar som har skrivit om det här, och vi har även gjort Vi gjorde även en Instagram-post där vi försökte förklara lite vad det var som hände rent praktiskt. Men väldigt övergripande så är det ju en grupp småsparare eller daytraders som alltså, några som alltså sitter hela dagarna egentligen och gör olika små aktieköp och sälj för att kunna tjäna pengar.
Dina
och leva
buddies.
På det. Mina buddies. Exakt. De har förklarat krig emot de stora hedgefonderna därför att de tycker att de här stora fonderna dikterar villkoren för mycket och har en tendens att också så här förskansa sig och manipulerar marknaden på ett sätt som bara gynnar dem själva. Och det hände liksom ett par saker som gjorde att de kände att de hade fått nog.
Mm.
Så att nu har ett så här enormt gäng gått ihop för att ställa till ekonomisk skada för de här hedgefonderna. Mm. Och det kan man göra genom att trissa upp priserna då på vissa aktier som de här hedgefonderna har shortat, som det heter.
Det är också helt lagligt.
Ja, det är det.
Alltså får jag komma med en liten parentes? Eller förstör jag för ditt flow då?
Nej.
Nej, men du fick mig att lyssna på P3 Dystopia, ekonomisk kollaps, som jag tycker att alla måste lyssna på. Och det som jag blev, eftersom jag är lite så också ekonomisk analfabet, eller liksom finansmarknadsanalfabet, så jag tycker det blir liksom som latin när jag ska börja läsa såna där saker, och så jag bara försvinner, jag kan liksom inte koncentrera mig. Och så får jag panik för att jag tycker egentligen att det är svinviktigt och att det här borde jag, och jag är en smart människa, jag borde liksom ha kontroll över det här och så vidare och så vidare, och så får jag liksom. Det som jag lärde mig då som jag inte riktigt visste var ju att man inte bara köper. Anna Branten har ett företag. Jag kan köpa aktier i det företaget. Går det bra så går det bra. Går det dåligt så går det dåligt. Nej, utan du kan också köpa på att du tror att... Alltså jag kan betta på hur du tror just att det kommer gå. Eller som vi fick se under finanskrisen 2007 där med Lehman Brothers när de försvann och allting. Alltså det här att man delade upp lån till flera smålån som du sen kunde då köpa och trada med på olika sätt. Alltså nu säger jag säkert fel ord här, men alltså att det är inte, det är liksom det är inte plus och minus, utan att man delar i 700 olika bitar och sen så bettar man på det och så bettar man igen och så hittar man på egna regler, eller som att bankerna de om man säger som när bankerna ger ut lån till exempel, så är det inte så att bankerna har 100 kronor och då kan de låna ut 90 kronor av dem till mig, precis som om jag skulle låna pengar till dig. Utan när varje gång de ger ett bolån, då hittas de pengarna på. Alltså massa sådana där saker som man bara, men vadå?
Ja,
hur kan, alltså så att finansmarknaden, det jag vill komma till med den här långa utsvävningen, det är ju lite så att de hittar på sina egna regler. Och det är väl det som är lite som har hänt nu, att de här hedgefonderna, det, när de shortar så bettar de på att det här företaget kommer gå dåligt. Och bara för att de bettar på att det kommer gå dåligt så tjänar de en jävla massa pengar. Och då har väl alla de här småspararna, eller man ska säga då, gått ihop och bara, nej, det kommer inte alls gå dåligt, vi tar dem. Och använt samma system som hedge fund managers och alla alltid har gjort. Men bara för att de har gått ihop flera stycken så har det liksom orsakat lite kaos. Och det här tycker jag är spännande, just att finansmarknaden liksom på något sätt har sina egna regler. Alltså så här, jag kan väl inte låna ut mer pengar än vad jag har. Alltså så här, men det kan man tydligen på finansmarknaden. Eller om man är en bank. Man bara, okej. Okay. Jätteweird.
Ja. Mm. Ja, men och sen så är det ju också... Alltså, det verkar ju finnas någon... Det finns någon funktion i det här att det är så otroligt komplicerat. Och det säger ju även redaktionen i början av det här lysande dystopia-avsnittet.
Mm.
Att det var så otroligt komplicerat att förstå. Alltså de har pratat med hur många experter ifrån, liksom, inom hur många sektorer som helst. För att få det förklarat för sig hur finansmarknaden fungerar. Och då tänk då att de har en hel redaktion också som sitter och försöker förstå tillsammans. Men de lyckades ändå inte riktigt förstå allting. Just eftersom det finns en poäng för finansmarknaden att det är så komplicerat.
Mm.
Både för att, gissar jag, kunna hålla på med grejer som är liksom egentligen tveksamma.
Mm.
Att det inte finns någon direkt insyn i vad de håller på med. men också som de säger i det här avsnittet, för att det är lättare att ta betalt då. Det är lättare att ta betalt för saker som inte riktigt går att förklara. Och just det där med att bankerna, det är ett ganska roligt segment när journalisten där, liksom, där det går upp för honom att bankerna inte har de pengarna som de lånar ut. Nej. Utan att de hittas på i samma sekund som han lånar dem. Och samtidigt så hamnar de som en tillgång hos banken i deras balansräkning eftersom de då äger hans hus.
Ja.
Samtidigt som det liksom också blir så här, i takt med avregleringarna på 80-talet så har det ju också blivit lägre krav på att bankerna själva ska ha en egen kassa.
Mm.
Så att de bankerna får lov att liksom bara fortsätta låna ut och hitta på nya produkter. Och i USA har det varit ett så här enormt skifte också i hur människor som tidigare aldrig kunde få ett lån plötsligt kan få lån. Och så kan man ju se här i Sverige också. Mm. Alltså du kan få sms-lån med skyhöga räntor utan att man gör en kreditupplysning ens. Så att vi har börjat godta en massa sätt att bete oss på och låna pengar på. Så att vi kan konsumera de här mängderna saker som vi tror oss att vi behöver konsumera. Men det stora problemet i grunden skulle jag säga då är ju att finansmarknaden är så totalt frånkopplad verkligheten.
Mm.
Alltså att det i grunden ju inte finns det värdet som det ser ut som att det finns på finansmarknaden. Mm. Därför att det är liksom det är belånat på lånat och bettat och uppdelat och upphackat och liksom bara helt konstigt. Och den finansmarknaden är alltså större än än världens riktiga ekonomi.
Mm.
Det säger också en del om proportionerna. Men bara för att förenkla det så är det ju sådär då att vad som då händer vid en kris, och det är ju det som många spekulerar kring nu ifall det här är början, för det har ju höjts röster nu under ett tag om huruvida vi är på väg in i en börsbubbla igen.
Mm.
Eftersom man har sett att coronakrisen inte har påverkat börserna så mycket som det egentligen borde ha gjort.
Det är också så weird.
Börserna, ja det är jättekonstigt. Utan börserna har levt sitt eget liv. Och det många börjar bli oroliga för nu, det är att det skulle vara en bubbla. Och vad händer då om det blir som till exempel på Island då, under finanskrisen 2008? När alla, vilket man ju gör, vilket man ju också gjorde i, nu fick jag en sån här, återigen, en populär kulturell referens i huvudet. Vi har pratat om den serien tidigare. Den här tv-serien Years and Years. Alltså vad händer med oss människor när det ser ut som att liksom finanssystemet håller på att kollapsa? Jo, då rusar vi till bankomaterna och ska plocka ut våra pengar. För att vi tror att att vi vill se värdet av det vi har på något sätt. Men bankerna har ju inte i närheten ens av de pengarna upptryckta. Alltså de här pengarna finns ju inte. Som, om alla skulle plocka ut sina pengar från en bank så går det går inte. För pengarna finns inte. Så att allting bygger liksom på att vi ska leva i någon sorts låtsasvärld.
Mm.
Och det här blir bara värre och värre. Och den insikten liksom, på det stora hela är ju väldigt läskig då som ytterligare ett klimatorospår. Alltså så här, vad är det för olika saker vi måste hålla koll på nu framåt? Ja, men vi har pandemierna, vi har maten, vi har liksom olika saker. Och det här är dessutom då en sån superviktig grej. Så här, vad sjutton kommer att hända och hur kommer det påverka oss?
Men inte den hållhaken. Alltså att det här systemet är så svåråtkomligt och så svårt att förstå och så svårnåbart, vilket också gör att det känns som att ingen som gör någonting fel i det där systemet åker någonsin dit. Alltså som typ efter Lehman Brothers-kraschen och allt som var och alla småsparare och alla som bara, det var ju bara liksom the little man som gick under på den där kraschen typ. Alltså så här, men ingen åkte i finkan. Ingen fick ett åtal emot sig i USA efter hela den grejen. Alltså så här,
är det så?
Ja, det var nu har jag bara sett The Big Short visserligen och där säger de det, men de liksom jag refererar till
när du hämtar din information.
Det hämtar min information från Brad Pitt, Christian Bale.
Ja.
Nej, men jag har för mig att jag liksom dubbelkollade det någonstans så att det var så här, men du vet, det är ingen som åker dit, jag är så här, när ska vi bli arga på det ojämlika systemet och inte typ på så här invandrare eller liksom folk, alltså så här, det liksom är missriktat. Alltså jag hörde den här summan, Alltså de 10 rikaste männen, jag tror att det faktiskt är män i världen, de har ju tjänat biljoner nu sedan pandemins början. Till exempel då Jeff Bezos, han har tjänat så mycket pengar sedan pandemins början att han skulle kunna ge alla, varenda en som är anställda på Amazon, typ 1 miljon kronor. Och då skulle han fortfarande ha lika mycket pengar som han hade innan pandemin. Alltså så här, när ska vi börja bli arga på den, alltså så här, att pengar på något sätt föder pengar. Och igen, jag är inte så här arg på att någon tjänar pengar eller gör liksom så här, ja, ni har gjort ett bra jobb så här. Men det är ju såna ofantliga summor, det är såna så här, det är såna rävspel och så vidare, och precis det som hände nu med GameStop och det här i USA, alltså så här, hur efterdyningarna har varit av det är ju helt bizarrt, tänker jag.
Ja. Ja, men det är ju så, det är så märkligt, men det är ju någonting också med pengar som gör en lite konstig och som där man kanske inte alltid heller lever riktigt efter sina liksom principer. Alltså bara de här 3 veckorna jag har varit på börsen så har jag ju också betett mig konstigt. Alltså, eller jag har faktiskt inte betett mig konstigt, men jag har tänkt tanken att jag skulle bete mig konstigt.
Som hur då menar du då?
Jo, jag hade ju en regel för mig själv. Jag satte upp en regel för mig själv som var att jag bara skulle handla med gröna aktier till en början med. Och då skulle jag också alltså, försöka göra någon form av så här due diligence och kolla liksom, vad är det för typ av bolag? Vilken marknad verkar de på? Verkar de stabila? Tror jag på det här? Men sen då när man sitter i de här olika aktieforumerna så ser man kanske då andra aktier som plötsligt drar iväg. Som till exempel den här GameStop-aktien. Som då de här traderna som vi pratade om här i början. Där den här resan började med dem. Då är det en aktie i ett specifikt bolag. När man ser den plötsligt så här rusa uppåt med flera 100% på en dag. Då är det ju inte, om man sitter där liksom med några tusenlappar som man potentiellt sett skulle kunna haka på med. Det är inte utan att man tänker tanken åtminstone att det här skulle ju, gud om jag gjorde det här, det skulle ju kunna liksom mångdubblas flera gånger. Och vad hade hänt om jag hade lagt in alla mina pengar där? Och vad hade hänt om jag liksom så här? Och så sitter man och räknar. Jag läste häromdagen att han, den här snubben, Keith Gill heter han, som drog igång hela den här GameStop-grejen. Han gick från några tiotals tusen till 280 miljoner i egen värdeökning.
Nu med GameStop.
I den här aktien. Ja, exakt. Och det är ju inte utan att man tänker att, man åtminstone tänker tanken att ja, men okej, det här kanske man skulle på något sätt lära sig att förstå. Och jag är också sen 3 veckor tillbaka med i några andra så här svenska aktieforum som pratar om bland annat den här aktien. Och där läste jag senast igår söndag om, det var ju flera personer som var redo liksom att så fort börsen öppnar idag, måndag, lägga in massor med pengar. Och så hade de olika avancerade uträkningar då på hur mycket den här aktien är shortad och när i veckan som det kommer att stiga på olika sätt. Det är ju lite läskigt
på
då.
På GameStop att det också, igen,
på GameStop, nej, ja precis. Jag tror att det var GameStop eller så var det någon av de andra aktierna. För det är fler bolag som har dragits just med det. I det här också.
EMC och det var men, ja.
Exakt. Och det läskiga då, det är just det här att nu håller det här på att sprida sig. Och det här är ju också småsparare i Sverige då. Som kanske inte har jättemycket pengar. Och sitter och tänker och lyssnar också på vad andra säger i de här forumen. Och litar på vad de säger. Och tänker att ja, men, jag kan väl köra in lite pengar i det här. Men det man inte tänker på då, det är ju att aktien är ju värderad alltså skyhögt. Så att när den bubblan då spricker, då kan man ju förlora precis allt.
Ja, men som det som jag inte fattar nu, för det som blev själva stora grejen sen, inte bara att de här småspararna fick hedgehand fonderna lite på fall genom att de motbettade det som de hade trott skulle hända. Det var ju också att de gjorde ju via någon sajt som hette Robinhood som sen stängde av dem. vilket typ är som olagligt. För det gör de ju aldrig när den vanliga finansmarknaden håller på. Och då fick jag höra att då gick ju liksom hela världen in och fortsatte liksom köpa och sälja för att rädda liksom de här småspararna, man ska säga vad vi kallar dem för.
För att deras kompisar i andra länder. Och sen lämnade ju de också Robinhood och gick över på andra plattformar som tillät köp.
Ja, de gjorde
men sen
det.
Är det tydligen fler plattformar också som har stängt lite just för att det är så volatilt då, som man kallar det. Alltså bara höra mig själv, alltså det är som att jag har en liten person som står bakom
härligt.
Mig
jag
och undrar.
Jag vill retas, nej, men det är nog mest för att jag är lite avundsjuk, för jag har liksom tänkt i flera år att säga, jag måste typ ta ledigt en vecka och göra det här. Alltså så här, för att lära mig, för att det är ju idiotiskt. Alltså, när du började med det här nu så jag har haft en bok hemma som heter Spara mindre, få ut mer. 3 steg som får dina sparpengar att växa. Som är en liten så här sparpengar för dummies typ, kan man säga. En liten tunt nästan häfte. Men han, författaren där, Claes Hemberg, skriver ju typ så här att en genomsnittlig svensk 40-åring har ju över en så här kvarts miljon, en halv miljon kronor som vi bara tappar för att vi, ja, men du vet, vi har något sparkonto där och sen har vi lite tjänstepension där och sen har vi liksom inte satsat rätt och vi vet inte hur mycket pengar vi vill ha, för pengar ska man ju bara ha, du vet, så här, alltså det finns liksom ingen strategi riktigt. Och att man lägger pengar på, eller liksom man lägger tid på att ta hand om huset eller tänka på semestern. Så här. Men man lägger inte knappt en timme på att titta på sina pensionspengar. Och det är väl det som blir problemet också. Att det är det som ju någonstans styr oss. Men vi lägger inte ner tiden på det. Så jag tycker det är toppen att du gör det här. Och att du får flera av oss i din närhet också. För att det är ju startats grupper och grejer på Facebook och... Alltså att börja tänka på det. Alltså,
precis, och själv kan jag då nu konstatera måndag morgon 3 veckor senare att jag är halvt utmattad och det triggar ju liksom de sämsta sidorna hos en själv. Det är inte särskilt, man blir ju ingen härlig person av att sitta och måste kolla aktiekursen hela tiden och så vidare. Så att just precis idag så känner jag nog så här, ja men jag har smakat på det här nu, jag har smakat på vad det innebär att vara daytrader. Jag tror inte kanske att det är någonting jag kommer fortsätta med varje dag. Men det har däremot öppnat portarna för mig att förstå systemet mycket bättre. Och jag kan liksom, jag tror jag ska dra ner på liksom mina risker. Jag kanske inte ska vara på USA-börsen, jag kanske ska flytta hem pengarna till Sverige och lära mig mer och förstå, alltså lära mig förstå mer om vilka intressanta bolag det finns i Sverige som gör olika saker nu kopplat till klimatomställning och så vidare.
Men det låter väl toppet.
Men varför jag kände att jag ville prata lite om det här idag, det är ju framförallt utifrån det här perspektivet vad det faktiskt kan göra med ett land och vad det kan göra med många privatpersoner att det här liksom bara får fortgå utan att det regleras. För att alltså den kraschen som var 2008, vi har ju inte lärt oss någonting av den. Alltså man har inte gjort några stora regleringar eller inskränkningar i hur finansmarknaden fungerar. Utan den är nästan ännu värre. Alltså den är ännu mer på speed nu än vad den var då. Och med tanke på hur vacklande världen är överhuvudtaget på massa olika fronter, så känns det som att det liksom förr eller senare så, eller inte bara, det är inte bara jag som känner det, det finns en massa experter som säger det, att förr eller senare så kommer det krascha. Och hur ser man till att inte dras med för mycket i det då? Alltså, hur kan man som privatperson känna sig trygg i det här? Inte behöva lämna hus och hem och kunna ha pengar för liksom att betala sin mat och så vidare. Sen parallellt så det är precis som att vi inte lär oss. Vi hade ju en bubbla till. Det var ju den här stora bubblan som framförallt var i USA då 2008 när massor av människor fick lämna sina bostäder. Men vi hade ju själva en bubbla också som vi var mer delaktiga i under när dotcom-bubblan sprack. När hela Sverige skulle plötsligt köpa aktier i olika techbolag. Och det var ju även så att man avreglerade ju marknader och Telia börsintroducerades och skulle bli en så kallad folkaktie som Göran Persson då satt och uppmuntrade alla till att köpa. Som också sen drogs med i det här dotcom-fallet. Mm. Så det fanns ju massor av människor som hade lagt in liksom, nästan ja, stora delar av sitt sparkapital i Telia-aktien. Som sen ett halvår efter själva börsintroduktionen hade sjunkit med. Alltså värdet var en femtedel av vad man hade köpt för. Och en massa techbolag gick omkull och så vidare. Så det är inte så länge sedan. Alltså vi, på något sätt är det som att vi har sett det tidigare. Vi har varit med. Mm. Vi vet hur illa det kan gå. Men det är som att vi glömmer och tror att den här gången så ska det kunna funka. Och när det till och med då sitter människor så här en vecka senare och tänker att de ska köpa GameStop-aktier. Mm. Och att det bara kommer fortsätta att stiga. Det bara är så här heading for disaster. Mm. Men för vissa kanske det kommer vara en stor vinst för att man säljer i rätt läge. Men för andra kommer det ju vara en katastrof. Så att...
Ja, men det är också intressant att se hur vilka som gör och hur mycket pengar man är villig att lägga för att lite också så här fuck the system på något sätt. Alltså det är väldigt många som lägger inte så mycket, men man hittar på något sätt ett hål i systemet, så är det ju spännande. Men det är också frågan om hur mycket det är en efterkonstruktion, eller den här killen som faktiskt satte igång allting och hållit på i 2 år och försöker få det hända, som nu är multimiljonär. Mm. Liksom. Alltså att det är så här, ja.
Ja, men då blir han en sorts hjälte också. Då ja, vill man vara som honom. Och så, ja.
Men... Ja, jag tycker också att det som jag fortfarande inte riktigt förstår mig på är också att ett bolag alltså som GameStop går ju inte bra. Alltså det är inte det handlar om. Alltså så här, det tycker jag också är märkligt. Också,
det är också tillbaka till att finansmarknaden är något annat än den riktiga ekonomin.
Ja, men det är GameStop det som är så konstigt.
Det finns ingen förankring i verkligheten överhuvudtaget.
Nej, alltså, det finns ingen framtid.
Nej, precis.
Och det där är ju också så himla liksom konstigt. För man tänker så här, ja, men jag lägger mina pengar på den där hästen och den hästen kommer vinna. Och är det en häst som är stark, då tjänar jag mer pengar. Men nej, det är något annat vi liksom bettar på.
Det är ju intressant att det är några som kommer att säga att de fuck the system. Alltså på ett sätt. För att det talas ju om att det är snudd på en revolution. Liksom, att de ska sänka hedgefonderna och så vidare. Och de slår dem på deras eget... game och sådär. Men samtidigt så är ju alltså de gör ju det samtidigt för att de själva också är giriga och de själva vill ha pengarna. Så det är ju fortfarande en inte helt sund liksom grunddrivkraft. Jag läste också lite om den här alla de här avregleringarna och så som skedde under 70- och 80-talet. Det är ju en ekonom som heter Milton Friedman som ligger bakom mycket av det här tänket. Och han hade ju en tanke om att han ville att marknaderna skulle släppas helt fria. Alltså staten skulle inte lägga sig i ekonomin överhuvudtaget. Och där i samband med det så föds det också en massa märkliga värderingar där man säger då att det är ingen idé att sträva efter en värld som är, jag tror om det var han som sa det eller någon annan som sa att vi kan inte sträva efter en värld som är lika för alla, för då skulle vi inte heller få fram några exceptionella människor.
Mm.
Där också då girighet ses som någonting bra.
Mm.
Och det ligger ju också till grund för väldigt mycket så här tankar om samhälle och ekonomi och vad som bygger saker och så vidare. Att det här att människor hela tiden vill ha mer, att det är någonting som är positivt, för det håller hjulen igång och det är det som får oss att vilja sträva och ha mer och så vidare. Och utifrån det perspektivet så är det till och med bra med ojämlikhet och klassklyftor. Därför att då kan du mäta dig i förhållande till andra och du kan vara bättre än någon annan och så vidare. Så att liksom finanssystemet och hur det är konstruerat idag och hur det inte är reglerat idag, det går ju liksom på tvärsen mot det som man egentligen pratar mycket om i politiken, åtminstone i Sverige, om att vi ska vara mer jämlika och vi ska försöka komma till rätta med utanförskap och klassklyftor och så vidare.
Mm.
Samtidigt som det här marknadsekonomin bara dundrar på och verkligheten ser helt annorlunda ut.
Ja, men precis. Och det är väl därför man inte vill prata klass och sånt på det sättet. Alltså det är precis som att vi har slutat. Precis.
Men det var också roligt. Ja, men det är också en sån där sjuk grej att den här filmen Wall Street som gjordes med Michael Douglas i huvudrollen, den var ju liksom tänkt att göras som kritik av hela systemet. Alltså det skulle vara
typ
som
förlöjligande typ.
Det skulle blotta hur det verkligen fungerar. Men i själva verket så blev ju han en sån hjälte. Och något som fler vill vara liksom. Mm. Och mängden Michael Douglas memes i de här olika aktieforumerna som jag är i då är ju astronomisk. Jag ser jättemånga. Ja, men ser det ju. Det är Michael Douglas memes varvat
The
med
rich
olika
asshole, det är den man vill vara liksom.
Ja, exakt, det vill man. Och sen så är det också en hel del lättkrädda kvinnor memes. Vilket också kanske säger någonting om värderingar. Jag vet inte.
Jag kände att jag ville jobba med inredning efter Wall Street. Med Daryl Hannah som gick runt och pekade på snygga saker. Och ställa ett rum.
Ja, just det. Så att jag måste uppdatera, jag måste se det här igen. Jag måste se Wall Street igen. Jag måste se The Big Short igen nu, tänker jag.
Men du gjorde väl en remake på Wall Street också, va? Den har inte jag sett, tror jag.
Gjorde de?
Det var väl inte så många år sedan, har jag för mig. Men jag har inte, den gick nog liksom
den
lite
har jag missat helt.
Märkt förbi, tror jag. Men,
kanske var då jag födde barn. Jag har ett kulturglapp där under 3 år. Då jag inte tog in någonting överhuvudtaget. Nej, men sen finns det en ny tv-serie också som heter Industry. Som Lena Dunham ligger bakom, märkligt nog. Mm. Men den handlar om några unga kids i Londons finansiella värld. Som kommer till ett företag och så händer det en massa saker. Den handlar ju lite om det här, lite om finansmarknaden och vad, liksom, regler som styr och hur de värderingar och sådana saker. Det handlar kanske ännu mer om deras individuella liv och hur de härdar ut med att jobba sent. Mycket droger och mycket sex och så. Men ändå en intressant...
Work hard, play hard lite ju. Men också lite attityden och hur de bara, alltså, lite leker med pengar på något sätt.
Ja, men precis.
Mm. Det kom en uppföljare till Wall Street 2010 som heter Wall Street Money Never Sleeps med Michael Douglas är med. Så det är en sequel kan man säga. Men den har inte jag sett, så den kan du se också.
Och sen, om du inte har sett den här
The
norska
Wolves
tv-serien,
of Wall Street, kanske.
Ja, den är ju också. Och sen så har du den norska tv-serien Exit. Har du sett den?
Nej, jag har inte gjort det. Jag hörde att den var lite överdriven. Men är den bra eller?
Den är sinnessjuk. Den är chockerande. Och ja, jag hoppas att den är överdriven om man säger så. För att det följer fyra finansmän som har tappat greppet om verkligheten helt. Och bara liksom... ja, fejkar sina liv och gör massa sjuka saker. Den är väldigt, man sugs in i den och kan inte sluta titta. Men man sitter ju samtidigt med ögonen uppspärrade. Ja, men det är intressant hur vi har svårt att prata om någonting utan att landa i olika populärkulturella referenser. Det är ganska roligt hur vi ändå studsar verkligheten mot populärkulturen, du och jag. Det är bara en liten observation.
Ja, men jag känner lite att jag behöver det som en liten outlet ibland från allt det allvarliga man håller på med. Men sen finns det ju ändå alltså populärkultur som ändå är förankrad i, och det måste man ju verkligen tänka mycket på nu för tiden, tycker jag, så här, särskilja fiktion och fakta. För att det går ju att lära sig saker. Men ja, vad är på riktigt?
Ja, men sen är det väl ändå intressant med alltså, liksom andras tolkningar av samma samtid på något sätt. Alltså,
så
hur,
är det också.
Hur kan man tolka alla de här olika märkliga sakerna som händer? På så sätt är det ju intressant att se hur det konstnärligt
finns
kan
ingen
tolkas.
Sanning. Finns bara precis, olika tolkningar olika av exakt. Världen. Mm. Alltså... Om vi ska avsluta lite här med pengar och investeringar och sånt, så vill jag tipsa om klimatbytet för er som inte känner till det. Det är ju då att vi har ju en massa, alltså 3-4 svenskar sparar i premiepensionsfonder via staten. Men de är ju inte alltid klimatsmarta.
Nej.
Så går man in på klimatbytet så finns det liksom en guide i hur du faktiskt går in och klickar dig ur och kan välja grönare fonder. Så att vi liksom genom pengarna styr en omställning på det sättet.
Det är bra.
Supersmart tycker jag. Så gör det. Klimatbytet finns också, hashtag klimatbytet. Det finns en grupp också, klimatbytet på Facebook.
Mm.
Som ett litet avslutningstips.
Mm.
Om man inte vill hänga med Anna på USA-börsen. Men ändå känna att man vill investera grönt.
Anna vill inte hänga med Anna längre på USA-börsen. Jag tror jag ska... Okay. Jag kommer rikta min...
Men då hänger jag med dig snart. På någon mellan.
Vi hittar någon annanstans. Och
någon annan
hänga på ett tag. Ja, nej men oavsett liksom så är det intressant. Jag tror ju någonstans ändå att det är viktigt att förstå vad det är som händer där. Alltså i det mest liksom marknadsorienterade av marknadsorientering. Alltså vad som händer på inom finansvärlden. För att det har sån enorm påverkan på allt annat. Och på vår förmåga att ställa om och... avsaknaden av regleringar eller var det kommer regleringar eller hur vi tar oss an liksom ekonomin kommer ju vara liksom avgörande för, alltså inte för klimatet i sig och hur snabbt omställningen går, men det kommer vara avgörande för hur vi rider ut det och faktiskt klarar av att liksom upprätthålla ett vettigt ekonomiskt system. Och det här jag tänkte liksom lite i början där, det här att alltså det finns ju också någon sorts motpoltänk. Alltså det här som jag sa att jag tänkte i början, att vi måste tillbaka till och moder jord och fråga moder jord vad moder jord behöver. Och så måste vi ställa om och ändra våra värderingar och totalt ändra våra livsstilar och så vidare. Jag tror tyvärr att det är en extremt utopisk tanke. Vi måste också göra en massa saker. Och för att kunna göra saker så behöver vi också förstå hur marknaden fungerar. För att kunna navigera rätt liksom. Annars är det ju också lätt att vi fastnar ännu mer i våra så här olika ideologiska motpoler.
Verkligen.
Så ja, utifrån det perspektivet så kommer jag kanske ha kvar en fot i finansvärlden.
Ja, det måste vi. Alltså, vi lever ju i den världen så att det går ju inte bara bortse ifrån.
Nej, och vi kommer att påverkas enormt av hur det kommer att utvecklas här framöver. Så att, ja. Men det är om det kanske då?
Jag hoppas att resten av din vecka kommer bli lite mer high life.
Jag tror det. Jag såg en räv här utanför fönstret precis. Det är sånt som grundar mig.
Bästa. Så jävla gulliga.
Jag ska gå ut och följa efter den tror jag. Följa spåren.
Gör det. Det är bra.
Ja, men vi hörs snart igen.
Ja, det gör vi. Ta hand om dig.
Detsamma.
Ta hand om er där ute. Hej då.
Ha det bra. Hej. Goldfinger. He's the man. The man with the Midas touch. A spider's touch. Such a cold finger beckons you to enter his web of